Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Kanon! Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med en rad ämnen att avhandla. Vi kan börja lite grann där vi slutar med Kåto, eller senast, eller där vi i alla fall diskuterade då. Mohana Jehaz Gate har ju gått vidare, och det senaste där nu är ju, förutom att han blev avstängd och han inte har tränat på Hammarby och att han har liksom rensat sina sociala medier, i alla fall Instagram, så är det ju att Besiktas har ju värvat in Arthur Masuaku från West Ham, en vänsterback på lån. Och det är väl in, jag vet inte om det här har blivit officiellt nu, men jag såg i turkiska medier att han skulle landa i Istanbul igår natt för att skriva på och göra medical. Och jag menar, tar de han på lån, en Premier League-spelare, så kan, betalar de inte det Hammarby vill ha, runt 20 miljoner för Jehaz. Det kan jag aldrig tänka mig. Så den dealen är off. Vad säger vi om de här senaste turerna?
Ja, alltså Masuaku är ju en renodlad offensiv vänsterback, så att det är ju ganska tydligt i sånt fall att de inte kommer gå för på Jehaz-spåret. Det intressanta blir ju nu hur man hanterar det här, om det finns andra klubbar med i bilden. Det har trots allt ändå varit en spelare som varit väldigt eftertraktad även av andra storklubbar. Så att om det är så att det har kört sig med Hammarby, så är jag helt övertygad om att det finns andra klubbar som är redo att värva Mohana Jehaz. Så pass bra är han.
Det håller jag helt med om.
Sen får vi väl se också om det är så att, jag vet inte ens om exakt alla turer exakt vad det är som har hänt, såklart. Det vet ingen av oss exakt vad det är som gjort att han träningsvägrar och så vidare, men oavsett, så det blir ju väldigt svårt att hålla sig kvar i Hammarby och få speltid igen om han inte kommer med någon form av offentlig ursäkt efter det här. Så att det finns ju inte så mycket annat val än att hoppas på att en annan storklubb kliver in. Besiktas lär det inte bli om de inte har tänkt att spela någon helt ny form av formation nästa säsong.
Ja, nej, precis. Jag menar, jag sa ju det senast här, att det finns ju bara en väg tillbaka. Eller en väg tillbaka, finns två lösningar. Alltid att han säljs, eller att han liksom går ut och ber om offentlig ursäkt och att de hittar tillbaka till varandra. Jag gissar väl att efter det här med Besiktas nu, att de värvar den här Masuaku och så, blir väl en del möten på Årsta med Jehaz, så då måste vi reda ut det här. Det är ju inte bra för Hammarby heller att en så bra spelare sitter i liksom frysboxen och är just nu avstängd liksom. Men samtidigt så, ja, de vill väl statuera exempel, och ja, Axema var ute och svinga här senast, såg jag, och det, nej, det är en soppa som inte är bra för någon part. Och jag menar, finns det en väg tillbaka ens? Det var ju banderoller mot honom liksom senast mot Hammar, eller mot Värnamo. Samtidigt så, om man går ut och ber om ursäkt, så man kanske har rätt att göra misstag och att man blir förlåten. Så kan det också vara.
Ja, precis. Vi var inne på det förra gången också, att det är svårt, och det här är en otroligt tråkig situation för alla parter, kort. Det är ju där det är, så att vi får hoppas att det löser sig på ett eller annat sätt, för jag håller med om att Mohana Jehaz är en för bra spelare för att hålla på träningsvägra och vara avstängd av sådana skäl, tycker jag. Det är en spelare man vill se på en fotbollsplan istället.
Exakt. Om vi går vidare då till lite, får ju säga att Jehaz är väl silly season det också, får väl kategoriseras in i det segmentet, så...
Det gör det, onekligen.
Ja, precis. Så finns det ju en deal som blir klar idag, tror jag i alla fall. Simon Olsson till Heerenveen. Vi skrev om det förra veckan här, att det var klart. 14 miljoner, kan bli 20 miljoner i bonusar. Han väntas presentera sig idag, jag vet inte exakt. Han är där, han kom dit igår eller i förrgår i alla fall, har gjort medical och skriver på. Sen vet inte jag om de presenterar idag eller imorgon, men jag tror att det är idag i alla fall. Men det får vi säga är en, ja men det var ju, kändes lite grann som att Stefan Andreasson är väldigt noga med vilka som ska få gå när och sådär. Och Simon Olsson stod väl någon form av högst på någon turordning där och lämna Elfsborg. Skrev ju ett långt kontrakt där i mars förra året och hade kontrakt till översäsongen 2025, och de får 14 miljoner liksom netto och sen kan de få 20. Jag såg att det var en del som tyckte att det var dåligt. Jag skulle säga att det är en ganska bra deal för en central mittfältare från Allsvenskan. Man ska komma ihåg att de säljs inte för så väldigt mycket pengar. Jag tror det är Kristoffer Olsson som har sålts för mest, och då var han med. Både han var tidigare bärande U21-landslaget, han var kanske Allsvenskans bästa mittfältare. Han var med i A-landslaget när han såldes till Rostov och för rysspengar för typ 50 miljoner. Jag vet inte, Darko kanske fick 35 netto eller sådär. Så jag menar att Simon Olsson, 24-åring, det är en rätt normal summa skulle jag säga till Heerenveen. Jag menar, det ser ju bättre ut att sälja för Elfsborg, ser det bättre ut att sälja till Heerenveen än till exempelvis Rosenborg som också var intresserad.
Ja, och det är en väldigt bra flytt för Simon Olsson framförallt. Det här är en spelare som jag verkligen tycker förtjänar få chansen nu i en större liga. Som man har, alltså det är en otroligt icke-unik åsikt, men det är ju en spelare man verkligen, det är en fröjd för ögat att se honom på en fotbollsplan. Alltså sättet han agerar på mittfältet, mångsidigheten han har, det här flytet. Jag ser ju att det finns jättegoda möjligheter för en spelare som Simon Olsson att faktiskt hålla sig kvar ute i Europa ett tag också och få en väldigt fin karriär borta i Nederländerna och sen kanske till och med vidare någonstans. Nu är han ju som sagt 24. Där man kan argumentera för angående hemprislappen är att han hade ju ändå ett relativt långt kontrakt.
Ja,
det borde kunna ha pushats för en större summa då, men där är ju svenska klubbar inte lika bra som till exempel våra grannar söderut på att ta betalt för sina spelare, och det är någonting som vi har sett i alla klubbar egentligen. Om man bara tittar på flytten, Heerenveen känns som ett jättebra steg för Simon Olsson, klassisk klubb som man sett många svenskar gå till, som många svenskar är i. Men jag ser en väldigt hög potential i honom och en otrolig internationell spelstil också i honom, så jag hoppas verkligen att vi får se honom lyckas där ute i Europa.
Ja, precis. Och sen hade vi lite silly season här. Mer Arnold Traustason som Expressen skrev om är muntligt överens med Norrköping. Där har jag hört också att det hänger lite grann på New England Revolution om de släpper honom eller inte. Han vill väl tillbaka, men klubben är där det bor på. Det är lite krångliga lösningar med MLS-klubbar och sådär, med skatteregler hit och dit. Men ja, om han är muntligt överens med IFK Norrköping så borde det ju bli en övergång. Och det som talar för att den övergången också blir att ta en islänning. Norrköping spelar ju bara med islänningar nu för tiden. Det är ju värre, ska man inte säga. Det är bättre än någonsin. Eller vad man ska säga, alltså, det är fler än någonsin.
Det är så otroligt ambivalent att analysera Norrköpings transferförfaranden hittills. För jag tycker att både Gudjonsson junior som kommit in och Sigurdsson är jättebra förstärkningar. Traustason hade såklart varit det också. Sen kan jag känna på något sätt, nu har du ändå värvat Lauren Chabani. Han har bara spelat två matcher, absolut, de har inte imponerat. Men vart ska Traustason in i den här leken?
Bra är han efter ett år i MLS liksom.
Där tror jag i och för sig att han håller någon viss nivå fortfarande. Och han kan klubben och så vidare.
Han är 29, va?
Och det är lite den här känslan att nu plockar vi in varenda människa som någonsin varit här för att på något sätt rädda det som pågår. Och att han är islänning naturligtvis. Kan de ta fram Tordarsson igen och låta dem sätta upp en flagga, ännu en presentationsvideo. Nu måste de göra något nytt nu eftersom de har gjort samma sak med både Sigurdsson och Gudjonsson. Men alltså, absolut, Arno Traustason är ju, han är en del av IFK Norrköpings historien från SM-guldsmålet han gjorde mot Malmö FF. Han var en otroligt bra fotbollsspelare och kommer säkert bidra jättemycket om han kommer, men samtidigt så känner jag att, ja, jag vet inte riktigt hur de ska få in alltihopa heller egentligen. Och de har värvat ganska mycket, så att det viktigaste tror jag inte egentligen är värvningar. Det viktigaste är att få ordning på det material man har just nu.
Ja, och vi får väl säga att vi avslöjade här för 3 veckor sedan att det var en isländsk kandidat som skulle ta som finns med. Och det är Oskar Thorvaldsson i Breidablik. Tala inte den här isländska invasionen av spelare för att det blir han då?
Alltså, till viss del absolut, men samtidigt så... så är det ju så här att både Traustason och Sigurdsson värvas nog också primärt baserat på vad de har gjort för Norrköping tidigare. Sen att de är islänningar skadar ju inte med tanke på att det kom väl någon skämtweet jag såg i flödet här om att Norrköping var reda på att försöka byta ut Yxbacken där mot isländska vulkanen också när de ändå var igång och göra stan helt isländsk. Men vi får väl se vad som händer. Men uppenbarligen har de valt ett spår i alla fall. Ett isländskt spår.
Ja, det får man säga. Det valde de i sig ganska tidigt. Men nu känns det som att spåret har blivit ett dubbelspår.
Hur går det för Isak Bergman Johannesson i Köpenhamn? Kan man inte låna tillbaka honom också? Men ändå är det...
Nej, han går det jättebra för, tror jag. Så han avgjorde väl här senast. Eller för någon vecka sedan, tror jag i alla fall. Så det är nog inte aktuellt. Sen håller ju styrelsen i Norrköping så hårt i pengarna. De är ju näst rikast i Sverige, så att jag tror Isak Bergman Johannesson vill nog inte komma tillbaka med tanke på det han tjänar i FCK.
Nej, det är så. Det var mer skämtsamt konstaterat, men alltså samtidigt ja, det blir ju så här när man hör där på liksom Frent också att de är näst rikast i Allsvenskan, så blir ju den här säsongen, vi kommer ju in på kamratmötet också här sen, men det är ju fascinerande underprestation som pågår just nu.
Ja de är helt utan självförtroende. Det största som hände i alla fall i allsvensk väg då förra veckan, det var att tidigt för några dagar sedan så sparkade Malmö Milos Milojevic, detta efter förlusten mot Zalgiris. Och ja, jag ska väl säga att jag trodde han skulle få mer tid. Hade ett långt resonemang innan här, vad heter det, innan förlusten mot Zalgiris, att jag trodde han skulle få stanna. Däremot så jag pratar med några kompisar som är extrema Malmö-supportrar och som har hängt med dem i 20-30 år, och de menar på att spelet mot Zalgiris, vilket jag kan hålla med om, var ju under all kritik, och att man spelar sån underprestation mot ett sånt lag, då fanns det liksom ingen återvändo med tanke på det resultaten. Sen tycker jag också att jag tror att Miros hade lyckats över tid. Jag tror att den här skadehaveriet som de hade var ju förödande för dem. Det var det som fick han på fall. Liksom. För, jag menar, tar det vad Anders Christiansen sa efteråt, så var det liksom att han kom ner och tackade av spelarna flera dagar efter det hade hänt. Det säger en del. Och Christiansen sa ju att det var liksom inget tappat omklädningsrum här, utan det var bara liksom... men att styrelsen menar på att han var inte rätt och kunde inte vända på det här. Så man får väl säga att men efter matchen mot Zalgiris då, så kanske det inte var så oväntat, även om jag trodde faktiskt han skulle få mer tid. Vad säger du om det hela?
Jag vet att jag sa väl det att förra veckan, att om de förlorar mot Zalgiris så är det nästan på nivå att han ska bli sagt.
Och det sa du, ja, visst ja, det sa du.
Nu blev han i för sig sagt inrivning istället, vart det väl i slutändan. Det vart ju inte direkt efter på så vis, men det var ju i samband med den matchen.
Ja.
Och jag står väl fast vid det egentligen. Jag tycker att utifrån vad man har för ambitioner i Malmö FF, vad de står för, vad de vill vara, att göra två sådana insatser mot Zalgiris, att göra det efter du har spelat som du har gjort mot Vikingur innan.
Ja.
Det är inte bra nog. Sen går det aldrig att veta vad hade det kunnat leda till på sikt. Men resultaten här och nu, och det man gjorde också i Allsvenskan, det fanns liksom inget sparkapital som... Han har inte liksom hunnit bygga upp hur mycket mer goodwill än cupguldet. Och cupguldet, absolut, det var efterlängtat för Malmö, men det räcker inte nog för att rädda ett jobb i det här läget. Det vart för dåligt. Men problemet här ligger ju inte i... liksom huruvida, problemet ligger ju i rekryteringen, att man ännu en gång lyckats bränna en tränarrekrytering, och det är fascinerande vilken tränaromsättning den klubben har haft.
Ja.
Alltså att man gång på gång på gång på gång på gång bränner den, alltså tränarrekryteringen, och inte får in en person som kan vara där på längre sikt. Men vilka är det de egentligen har prickat? Ja, Åge Hareide prickar de ju alldeles utmärkt, uppenbarligen, men det är ju i princip efter det som det har gått ut för.
Men det är samtidigt svårt att kritisera dem så jäkla hårt också, för jag menar, okej, du har en jättestor tränomsättning, men jag menar, alla har ju i princip vunnit SM-guld.
Det är ju liksom minimikravet med den.
Jag vet, men du har ju liksom resultaten med det, och jag menar, alla lag i Allsvenskan skulle ju ta Malmö FFs resultatrad, även om man hade fått sparka tränare, så att Det jag håller med, nu tror jag att man hade mått bra av något långsiktigt. Samtidigt så det är liksom svårt att, ja, de har vunnit SM, de har varit i Europa, kom till Europa League, det var liksom, Ja, nej, så att det är jättesvårt det där också. Men det är klart att det här vill de jag absolut inte bara efter så här kort tid. Och jag menar, Milos vill på något sätt historiskt fått sparken från två allsvenska klubbar på mindre än 9 månader.
Ja, det,
det har jag nog aldrig hänt för.
Ja, det är fascinerande. Ska lägga till där också, alltså Jon Dahl Tomasson hade ju, var ju faktiskt ingen dålig rekrytering överhuvudtaget, för han gjorde ju faktiskt ganska bra saker.
Och han ville väl dra själv.
Ja, och det här bästa för Malmö, det var såklart vart de hamnade stannat. Det tänker jag i alla fall. Ja. Och inte bara med facit i hand, men på att de tog sig till CL. Ja. Sen vad de gjorde i CL en annan sak. Men det är svårt att lägga någon sorts liksom kravbild baserat på vad de gör mot storklubbar där. Det viktigaste nu är alltså kortsiktiga lösningar med Georgsson känns ganska rimligt tycker jag i det här läget.
Men jag tycker det känns upplagt för honom nu hela säsongen.
Ja.
Georgsson, Daniel Andersson tar ett steg ner nu. Det är 2 veckor kvar på transferfönstret i Sverige. Det är klart att Georgsson kan ta det här. Skulle han vinna SM-guld nu, vilket, och liksom, då skulle han dels få cred för all värvning han har gjort, och dels skulle han liksom bli hyllad som en tränare som liksom hoppar in och tar SM-guld. Jag tror ju att Georgsson vill nog köra det här säsongen ut. Det hade jag velat, men jag hade varit i hans situation.
Men det är viktigt att man inte faller i någon sorts fälla igen som man har gjort. Alltså att typ att nu Ole Gunnar Solskjær skulle dyka upp på Malmö stadion här liksom nästa vecka. Det känns ju som fel väg att gå. Nu måste du fundera, ha en ordentlig process. De hade ju en process innan Milos Milojevic också, och de kommer använda mycket av det arbetet såklart i rekryteringen till nya tränare. Men de måste pricka rätt, tycker jag i alla fall. Och det, men som sagt, jag tycker det är rätt beslut av dem sett till kravbilden. Och sen, absolut, det är jättetråkigt för Milos Milojevic, som jag tycker är en väldigt liksom sympatisk person att ha att göra med överlag i liksom tränarsammanhang och har spännande fotbollsidéer. Men resultaten var för dåliga helt enkelt.
Ja, sympati och snäll, det är det många som är. Rickard Norling, det bästa, var ju det bästa som hade hänt supportrarna hos Norrköping och lokaltidningsjournalisterna. Se hur det gick för honom och se hur det gick för klubben efter det. Vi ska komma in på både Norlings påverkan på Norrköpings usla resultat. Men först ska vi ta och avhandla den absolut mest sprakande matchen jag har sett i år i alla fall. Elfsborg-Häcken 4-4. Vilken match!
Ja, det är ju helt makalös tillställning. Alltså, men man måste ju börja någonstans med alltså, Alexander Jeremejeff. Alltså,
han kan inte sluta göra mål.
Ja, men vi sa väl det när han har spelat 15, eller när det har gått 15 omgångar, han har gjort lika många mål, att man tänker att ja, men nu kommer han ju bara göra 2 på den andra halvan av säsongen, att nu kommer det svalna. Nej, det gör det ju inte. Han slänger in ett hattrick istället. Alltså han är ju uppe nu alltså på 18 mål. Det är ju siffra som oftast räcker för att vinna skytteligan i slutet av säsongen. Och han har gjort det på...
Ja, var det Imad Khalili eller Tobias Hussein var som delade? Delade han på 15 eller 17 eller något?
Ja, för mig att 14 har räckt något år också, så att det...
Ja.
Nej, det är helt makalöst. Om man fortsätter så här så...
In med Karn i landslaget, säger jag.
Ja, alltså nästan så pass. Men också så här, det fascinerande är om Häcken inte lyckas vinna SM-guld när Alexander Jeremejeff har den här säsongen. Då kommer de aldrig vinna SM-guld. Det här är liksom...
Nej, så känns det.
Ja, nej, det, men för övrigt annars liksom, förutom just Jeremejeffs kliniskhet framför mål, så måste man ju, så tycker jag att det fanns väldigt, det var ju många vackra mål också. Jag tänker ju framförallt kanske till exempel på Elfsborgs 2-2-mål som jag tyckte var otroligt vackert. Det här inspelet från Gudjonsen och sen direkt volleyn. Det var otroligt fint fotbollsmål. Gudjonsen överlag tycker jag verkligen har lyft sig också här senaste tiden och ser väldigt, väldigt bra ut. Och man fattar varför Elfsborg värvade in honom, om vi säger så. Det var otroligt trivsam match.
Ja, verkligen. Och det var ju lite tråkigheter. Vi kunde ju sluta väldigt illa det som hände på läktaren. Men det var några snabba beslut från spelare som såg att det var någon som föll ihop. Och tack och lov så slutade det väldigt bra. Så att det var ju jätte, man blev, det var ju dramatiska scener där. Så att men tur att det slutade bra i alla fall. Och ett lag som det verkligen inte slutade bra för, det var ju Norrköping mot Blåvitt. Och den matchen var ju också väldigt bra och underhållande att se på, tyckte jag. Däremot så är det ju tragiskt att se IFK Norrköping att de har så dåligt självförtroende. Så att det känns nästan inte farligt när de kommer. Man vet liksom att det här kommer inte bli någonting. Så kändes det hela tiden. Framförallt när Blåvitt gjorde 1-0. Så kändes det som att det här kommer Norrköping torska på en gång. Så kändes det. Vad säger du om den här matchen?
Jag vet att jag satt ju här för en vecka sedan och tyckte att Anis Mravak och Vukicevic skulle få fortsatt förtroende på den här posten och att det fanns några positiva tendenser. Det känns som att man gick några steg bakåt här på alla sätt och vis. Återigen en 0-2-förlust, men den här gången kändes det på ett helt annat sätt, som att, ja, Mikael Stare beskrev som en total överkörning. Så långt kanske inte jag vill sträcka mig egentligen i analysen, men samtidigt så var det ju ett håglöst IFK Norrköping. Det var ett IFK Norrköping som tydligt liksom tappade på motgångar, och båda de här målen kändes också som mål som man på något sätt hade kunnat undvika. Första målet, en styrning som hittar till, ja, jättefin nick av, ska sägas där också liksom, som ger 1-0, men samtidigt marginaler mot Norrköping i det här läget. Carneils 2-0-mål känns inte helt otagbart för Oskar Jansson, om vi ska vara helt ärliga, utan att ta bort någonting från Carneils fantastiska insats, måste jag säga, och lite av en genombrottsinsats som vi säkert kommer prata om framöver också. Men det är fascinerande hur stilla det står. Nu kastar man in en hyperoffensiv elva i Norrköping också, och ändå lyckas du inte göra mål, och du har fortfarande, det är tre raka matcher sen tränarbytet där man inte har gjort mål. Man har alltså inte gjort ett enda mål sen tränarbytet. Du har inte gjort ett mål på hemmaplan efter sommaruppehållet. Man har gjort totalt två efter sommaruppehållet, om man räknar in borta matcher också. Det är ju för dåligt för, med tanke på materialet, med tanke på förutsättningarna, med tanke på allting. Så att nu är det ju, det är goda råd börjar bli väldigt, väldigt dyra här nu mot Degerfors nästa.
Tänk om de skulle torska där, då är det riktigt, riktigt kris. Jag menar, nu såg jag liksom att det var några som var ute och svingade att det var dumt att sparka Norling och att de inte fått resultat. Men det är han som har kört ner dem här i botten, det är där de måste inse. Sen att han har pluspoäng på supporterna sen tidigare, det må så vara. Men det är han som har satt dem i den här situationen och menar att kräva att de nya liksom interimtränarna ska komma in i en stor då. Det tycker jag liksom är för mycket, framförallt när de har varit assisterade tidigare. Det är ju liksom, det är det här dåliga självförtroendet som de har satt sig i liksom, det har ju liksom ett resultat av hur de har varit hela säsongen. Så att jag tycker inte man kan lasta Mravis och de allt för mycket på det.
Nej, de ska inte lastas någonting, tycker jag, i det här. Och Sen på något sätt nu är ju problematiken att jag vet att de säger ju utåt att, ja, men alltså harmonin i truppen är bra och så vidare. Men det finns ju en osäkerhet i att det har gått ganska lång tid sedan Norling entledigades, och de har fortfarande inte annonserat en ny huvudtränare.
Nej.
Och jag vet att jag står fortfarande vid att jag tycker det bästa i det här läget är bara att sätta Tonna som en pappersfigur där och sen låta Anders och Vedran fortsätta resten av säsongen. Men de måste ju ta det beslutet, för just nu så känns allting väldigt, alltså, oklart och ovisst bara, och det tror jag påverkar alla i truppen på något sätt också. Och så är faktumet att man inte har sig själva, nej men IFK Norrköping kan inte åka ur, IFK Norrköping kan inte åka ur. Absolut, jag tror inte de kommer.
Det är livsfarligt att tänka så.
Ja.
Så tänkte AIK 2004, så tänkte väl flera andra lag som åkte ur.
Malmö, Djurgården inför att de åkte ut vid millennieskiftet. Vi har haft många stora klubbar som åkt ut genom åren. IFK Norrköping har själva gjort det. Måste vara att när de gjorde det så låg det väl lite mer i luften på ganska svaga resultat åren innan också, om man tittar i början av 2000-talet. Men det viktigaste är att truppen inser att det finns en möjlighet att det här kan ske, men någonting måste ske, och det kanske måste till och med till att man överger vissa spelmässiga principer för att börja rädda poäng, för nu är det ett läge som börjar bli allt mer prekärt. Och man ska vara glada att det finns ett gäng lag där bakom som inte har, verkar ha någon form av listknista överhuvudtaget. För annars så skulle det kunna se mycket värre ut.
Nej, vi kommer till det.
Göteborg måste vi prata om.
Ja, absolut. Och jag menar, Bångsbo där, vilken lirare. Vänsterfotad mittback, han blir ju, som det känns nu, man ska inte hypa för tid, för som det känns nu så är det ju bara, han kan ju säljas redan efter den här säsongen om någon storklubb vill casha in, eller om Blåvitt vill casha in. Men Micke Stare sa ju att han ska spela i Göteborg länge till och göra det bra. Vi hoppas få se hans så länge som möjligt i Allsvenskan. Men han är ruskigt imponerad, och kul att se att han spelar med sån helt utan liksom press på sig själv. Han verkar ha med den mentala biten, han har liksom tekniken och kommer in och bara kör liksom. En spelare som, ja, Micke Stare älskar honom, känns det.
Alltså, om vi börjar med Bångsbo där, så han har, om Simon Olsson som central mittfältare inte är speltypen som genererar transferintäkt, så är ju en vänsterfotad mittback med den passningsfoten är ju precis sånt som kan generera transferintäkt. Ja, det är en speltyp som inte växer på träd. Det är en speltyp som alla något form av possession-baserade klubbar vill ha. Sen är det väl speeden då och så vidare som kanske måste jobbas på lite och så vidare. Och han är fortfarande ung och har inte mycket rutin. Men det är ju helt rätt att plocka in honom till att börja med och börja spela in honom. Samma sak med Carnell som kommer in här och bara tar för sig verkligen och gör ett av målen också jättefint. Och en superinsats i övrigt. Så att två väldigt smarta, vågade men smarta drag från Micke Stare, får man säga, med facit i hand.
Ja, och lite grann där också som Stare var inne på i intervjun efteråt med Discovery, att den känslan har man när man har kommit till Göteborg och sett de spela på gamla Ullevi, så är det ju att de får med sig publiken på ett helt annat sätt. Det blir ett helt annat tryck när den liksom är den här kompakta arenan, när den är på det stora vida, när det inte blir samma tryck liksom. Och där har de ju fått ett, har de ju jätteövertag. Och det märkte man nu när de får med sig hela, så ett ruskigt drag till klubben. Det är liksom spelarna kan rida på den vågen också bland supporterna. Så att det var liksom mäktigt att se också. Det är lite den känslan man har haft när det har gått bra för Blåvitt där i början också, när man var ner och skrev några matcher där, att få de med sig supporterna så är de nästan ostoppbara lätt framme.
Ja, det är ju en av de absolut bästa arenorna och all svensk mått också, om man ser till liksom storlek och absolut och bygga ett tryck för hemmalaget. Det är deras borg. Så att det är otroligt imponerande insats av IFK Göteborg också, ska sägas.
Och jag har ju varit inne på det tidigare, att jag tycker kritiken mot Göteborg var lite överdriven här från vissa håll. Det sa jag ju senast om för några avsnitt sen. Och nu är det 3 poäng upp till Malmö och Hammarby. Och sen är det 6 poäng upp till serieledning. Så att, nej, sån kris är det väl inte än. Men det var ju roligt att de fokuserade med, alltså Stare fokuserade på att de är typ 14-15 poäng ner, har 14-15 poäng ner till kval istället. Det kändes som lite för ödmjukt.
Det var en av de bättre tränarintervjuerna vi sett under säsongen i Discovery där, tyckte jag, med Stare efter. Det var väldigt underhållande, och det är ju Micke Stare väldigt ofta också.
Ja. Om vi ska gå från ett lag som blåser väldigt mycket positiva vindar nu, så är det väl knappt någonting som är positivt med GIF Sundsvall. Man byter, sparkar tränare Henrik Ånstrand, vilket var väl oundvikligt som vi liksom har varit inne på tidigare. Det enda som har satt stopp för det tidigare är väl att de inte har haft ekonomi för det hela. Och jag fick, som jag skrev tidigare här, så de hade bestämt att de skulle sparka honom om de förlorade mot Malmö. Men där vann de ju, och då fick han lite tid. Men han var liksom dead man walking från och med där, tror jag. Nu tar Benny Mattsson och Brian Clairhout över. Och deras första match hemma mot Varberg, det blev en ren och skär mardröm. Det tog 0-3 efter 20 minuter. Otroligt vad det var enkla misstag från spelarna. Det är liksom två horribla individuella misstag. Och Joe Corona, som vet inte vem det är som gör det andra. Men nej, jag har svårt att se, som jag varit inne på tidigare, hur giffarna ska hålla sig kvar.
Nej, alltså, ja, man sätter ju standarden på något sätt när de går bort sig som de gör, när Robin Simovic får otroligt fint avslut, för ska sägas också, av Simovic. Ja. Men det får inte se ut så där. Det får inte göra det på hemmaplan. Det får inte göra det på hemmaplan mot Varberg, och det får absolut inte, sån miss till 1-0 får inte leda till att det står 0-3 efter 19 minuter. Och det, om man får den effekten av ett tränarbyte, ja, då är det inte mycket saker som kan rädda en klubb. Det som talar för Sundsvall är att det, fascinerande nog, faktiskt inte är så att de är avhängda på något sätt. Att de fortfarande är på samma poäng som Helsingborg och en poäng bakom Degerfors. Det säger det mesta om den trion som vi har där nere.
Så känns det ju. Och ja, vi får se. Varberg då, både du och jag var inne på tidigare, Varberg och Värnamo känns ju lite grann som att de har inte samma, de har ju spetsspelare, men ta sånt som Marcus Antonsson till exempel, som ska komma till senare, och Varberg har liksom en tränare, Jocke Persson, som kan vinna. Jag tror att det blir de där tre som får slåss om en kvalplats. De andra är nog på säker mark, skulle jag säga. Framförallt så imponerar ju Värnamos seger mot Hammarby. Och där är det ju Marcus Antonsson som återigen är klinisk i avslutet. Det är imponerande att han kan vara så bra i ett bottenlag som Värnamo, tycker jag. Han har tagit det här till en ny nivå, känns som, hans spel.
Ja, det är han som löser den här segern. Det rådde ju ingen tvekan om det borta mot Hammarby. Otroligt starkt att efter den straffen, när man får 1-1, resa sig och sätta ett 2-1 mål efter det. Det ska hyllas. Men om man tittar ur ett Hammarby-perspektiv i den matchen, nu har man alltså tappat samtliga poäng som går att tappa mot Värnamo den här säsongen. Och det går att fråga sig, varför är just Värnamo så jobbigt för Hammarby? Jag tror det snarare har att göra med att, ja, men det här Hammarby, att när det är just slumpen att det är Värnamo de möter, men i vissa matcher så får de det inte att fungera. Att tappa ett mål efter en sån där straff, tappa ett liksom mål och tappa poängen därefter, det är ju ett väldigt oroväckande tecken, tycker jag. Och det är ju inte ett helt färdigt lagen, det är ju ganska tydligt.
Nej, och det känns lite grann som att så här har det varit med Hammarby nästan de senaste säsongerna nu, att det är något som saknas, men man kan liksom inte sätta fingret på exakt vad det är, förutom att de inte lyckas vinna de här matcherna man ska bara vinna. Man har värvat in förstärkningar år efter år, men inte fått det att funka. Man har sparkat tränare, man tror att nu ska det vara liksom dags igen. Men nej, det är något som inte stämmer. Får se om Matti Cifuentes, nu är de med, har ju häng i allra högsta grad på toppen och sådär. Det finns väldigt mycket tid att gå på. Men Värnamo hemma, det kan bli en torsk som kostar guld till slutändan, känns det som, när man tittar tillbaka på det. Nu är, vet ju du och jag också, att alla matcher är lika viktiga, 3 poäng. Men så här, en bitter match skulle ju vara liksom, om man nu torskar guld på några poäng, så skulle det bli att man tappade 3-0 hemma mot Värnamo. När man har det här liksom positiva flytet, man har värvningarna som ska komma in och leverera i klubben. Det kommer nog smärta oerhört om det blir så.
Ja, det är ju intressant att det är just Värnamo de har haft problem med. I övrigt så har ju Hammarby i år, till skillnad från vad Hammarby brukar, har faktiskt kunnat lösa den här typen av matcher och ta sådana här rutinmässiga 3 poängare. Men det är just Värnamo som det blir något problem med. Skönt för dem då att de inte behöver möta Värnamo mer den här säsongen. För det är bevisligen där de har allra mest problem. Nu tycker jag det här Hammarby fortfarande är absolut inte en färdig produkt. Men det är absolut fortfarande en produkt som kan vara med och slåss om guldet in i det sista. Men de här 6 tappade poängen mot Värnamo kan mycket väl kosta, ja.
Precis, då ska vi hylla något mer lag som vi har varit inne på tidigare, som vi har hyllat då, men som återigen gör det jättebra. Det är ju Mjällby som vinner borta mot Sirius. Och Mjällby är alltså 7:a, 26 poäng, 1 poäng bakom Göteborg, 4 poäng bakom Malmö, 5 poäng bakom AIK, 6 poäng bakom Häcken och 7 poäng upp till serledarna i Djurgården. Ruskigt imponerad, och här får man ju skämmas. Jag trodde jag hade ju dem på nedflyttningsplats. Det kan vi konstatera redan nu, att de kommer ju inte åka ut.
Nej, de gör en kanonsäsong igen, och det är bara att lyfta på hatten till det arbete som görs där, truppbygget som görs, till Brännström som tränare. Det finns många positiva aspekter i där de sysslar med, och resultaten talar sitt tydliga språk också. Så att det finns ju ett gäng så här klubbar i mindre städer, så att säga, som verkligen gör det väldigt bra. Mjällby är ju en, Varberg är såklart också en annan som överträffar sina, alltså, resurser år efter år här just nu, och vi får börja acceptera att de är ett etablerat allsvenskt lag och sluta försöka tippa ut dem varje år, vilket undertecknat kan vara skyldig till, till exempel. Så att, nej, det är otroligt imponerande av Mjällby.
Var det inte, förresten, när jag kommer på det här, var det inte Brännström som var ute och svingade lite grann mot Göteborg, va? Att det blev lite för mycket hyllningar till 19-åringar. Var jag fel då? Nej, men att det bara, wow, han skrev någon tweet om att, wow, 2 19-åringar som spelar allsvensk fotboll, i apropå Carneil och, vad heter det, och, vad heter han nu?
Ja,
Bångsbo, ja precis. Jag försöker googla fram
vad Andreas Brännström heter väl inte Andreas Brännström på Twitter?
Burn någonting.
Ja, precis, just det.
Här, Burnieri heter han.
Ja.
Han tweetade så här: 2 tonningar som spelar allsvensk fotboll. Det var ju en jättepassning till alla hyllningar där från IFK Göteborg. Han menar på att det är ganska normalt att det är två så unga spelare som har chansen i alla fall. Tror jag i alla fall.
Ja, medelåldern på IFK Göteborg 11 ligger ju fortfarande ganska högt om vi ser så. Även om de får in två 19-åringar. Men nej, det är väl snarare sättet 19-åringarna gör det på. Men det, jag tror att det var nog skrivet med en otrolig glimt i ögat också, med tanke på att det var en glimt
absolut,
i ögat smiley.
Det var det absolut. Men det var lite roligt i alla fall. Om vi konstaterar mer att Degerfors slår Kalmar i en extremt viktig match för dem och viktiga poäng som gör att de får lite andrum i bottenstriden. Och Rydström sågade sig själv. Det var ju, han var ju bakgrunden till det. Jag läste barometern. Det var ju att Rydström var ju aktuell för Malmö när, på tiden när det begav sig. Mm. När de skulle anställa Miloš Milojevic. Så Rydström är en av tränarna som de intervjuade. Men han sa väl nej av sociala skäl. Sen tvistade väl det lärde om att han fick frågan om att bli huvudtränare. Om man bara fick frågan att de skulle intervjua.
Mm.
Men då fick han frågan från barometern om man... Liksom, ja, men om man är aktuell för Malmö nu. Och då menar han att det är patetiskt att snacka om Malmö nu, för jag har visat att jag är en sån dålig tränare när vi förlorade mot Degerfors liksom. Det är ett sätt att jag vet inte, få med sig gruppen eller...
Det är väldigt Rydströmskt sätt att skjuta bort frågan, om vi säger så. Han är ju otroligt medveten om hur han framstår i det här, Henrik Rydström. Och det gillar man ju ändå på ett sätt. Men det är också såklart det finns visst spel för gallerierna. Han kan ju inte vara så pass nerstämd och tänka att nej, men nu är jag helt körd för ett Malmöjobb för att Kalmar förlorar mot Degerfors. Så långt tänker jag såklart inte, men det är väldigt Henrik Rydströmskt att svara på det viset som man gör i alla fall, och det får man ändå uppskatta.
Stänger vi den allsvenska omgången där som var lite hackande och går istället på Europa League-kvalet och kvalen till Europa Conference League som vi på Sportbladet sände faktiskt. Djurgården slog ut Rijeka med sammanlagt 4-1 och AIK slog ut Vorskla Poltava. Nu åker Djurgården till Rumänien och möter
Sepsi.
Precis, och AIK möter nordmakedonska Tjeckindia. Skandia, precis. Och
eller alltså med reservation för det nordmakedonska uttalet.
Och vilka möter Malmö då?
Ja, vad hette de? Ett gäng från Luxemburg som jag faktiskt har tappat namnet på här och nu. För det var inte det vanliga Luxemburgs gänget.
Dude Lange.
Jag tror inte det uttalas. Dude Lange borde det väl vara, va?
Då, så är det. Men i alla fall de här lagen har man ju 0-0 koll på. Men det känns ju inte direkt som att det kommer bli några liksom utklassningsseglar.
Alltså, Skandia har vi ju sett i Europaspel tidigare mot svenska klubbar också, om jag inte minns helt fel. Men överlag, om man tittar på de lagen som AIK och Djurgården har slagit ut, så är det ju som mest lika bra motstånd som man ställs mot nu, om inte sämre motstånd. Mm. Men det sagt, underskattning är det absolut värsta du kan gå in i en sån här match med också, så att då måste ju göra 100%iga insatser givetvis för att ta sig vidare. Sen är det ju nästa runda som vi får se när ni lyssnar på den här podden, men det kan ju vara så att man har lottats mot väldigt spännande motstånd i playoff-rundan ifall man skulle ta sig dit också. Och för Malmös del så det finns inget annat än att du ska ta dig vidare, och du ska ta dig vidare komfortabelt mot ett motstånd från Luxemburg.
Och Djurgården kan ju få Basel till och med, tror jag, som jag såg.
Djurgården kan få Fiorentina i nästa runda.
Hyfsat.
AIK kan få West Ham om jag inte är helt ute och cyklar.
Nej, ruskigt. Men det är kul att vi sänder, och kul att det är bra uppslutning. Eller alltså att det är bra alla tre, men vi har Malmö, Djurgården och AIK.
Jag får börja läsa på lite om uttal och sånt, om inte annat, med tanke på att jag ska kommentera såväl AIK som Djurgården här också, så.
Det enda vi kan konstatera är att du inte ska säga Dude Lange.
Ja, Dude Lange kommer jag nog inte säga.
Nej, spännande i alla fall är det. Och ja, men jag tror vi nöjer oss där för den här veckan. Det är väldigt mycket matcher, dels i Europa, och sen är det spännande matcher i helgen. Vi ska ha Malmö med Andreas Georgsson som tar sig an Sirius, va?
Det gör de. På plats på studenterna så har jag äran att få åka dit faktiskt.
Ja, spännande. Får lämna rapport därifrån sen. Vi och jag ska skriva krönika på Värnamo och Djurgården. Se om de kan fälla ännu en Stockholms, ett storlag från Stockholm.
Spännande.
Därmed tackar vi för den här veckan och så säger vi på återhörande nästa vecka.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.